glad skär torsdag och varmt välkomna tillbaka till Magiska godnattsagor. Idag fortsätter vår påskvecka.
Ja, och idag så är det den näst sista dagen på vår påskspecial. Imorgon så är det ju fredag och då blir det ett klubbavsnitt. Och sen så kommer påskdagen här på söndag. Och då är vi faktiskt lediga och ska fira påsk med våra familjer. Aida, hur firar du påsk egentligen?
Påsk för mig innebär massor av excellenta skämt. Påskkärringar och påskhäxor brukar ha högt flygande planer inför påsk, men jag har programmerat in en hel hög med riktiga höjdarskämt istället. Vill ni höra?
Ja, det är klart vi vill, Aida. Låt oss höra dina bästa påskskämt.
Okej, här kommer första skämtet. Vet ni varför det heter skärtorsdagen?
Nej, varför heter det skärtorsdagen?
För det bara nästan är en röd dag.
Den var rolig. Har du fler påskskämt?
Absolut. Jag tycker att påsken är en äggande högtid, men maten är ganska hårdkokt.
Ja.
Ja, man undrar varför blir det alltid en sån uppståndelse varje påsk.
Den var fyndig du. Kör en till.
Det kan du spika upp. Hör ni, vad sa den ena chokladägget till det andra?
Ja, ingen aning.
Du ser exalterad ut.
Dina skämt är verkligen extravaganta idag, Aida.
Ja, du har verkligen kläckt några höjda skämt, Aida.
Tack, jag vet att jag är extra rolig ibland. Men nu kanske vi ska prata lite allvar också. Jag berättade ju en gåta för er i tisdags som ni aldrig lyckades klura ut. Kommer ni ihåg det?
Ja, just det. Ja, hur var den där kluriga gåtan nu igen?
Lyssna noga. Niklas och Tobias går in i ett rum. Två påskharar, fyra hästar, en elefant och Aida ligger på sängen. Tre påskhönor flyger över en stol. Hur många ben finns det på golvet i rummet?
Ja, jag har faktiskt klurat lite på den här gåtan nu i dagarna och jag tror faktiskt att jag vet svaret. Det måste väl vara sex ben på golvet. Våra ben och så sängens ben. Det blir ju åtta ben. Jag gissar på åtta ben för alla andra saker ligger ju i sängen.
Ni är på rätt spår, grabbar, men det finns en sak till att tänka på.
Jaha, okej. Okay. Ja. Hörnorna flyger över stolen, ja. Ja, Niklas.
Ja.
Hörnorna flyger över stolen.
Så ja, de rör ju inte golvet.
Precis, men sängen, den står ju på golvet. Ja. Och stolen också.
Just det.
Så det blir fyra ben för sängen.
Just det.
Fyra för stolen.
Ja.
Och fyra för oss. Det ja. Blev 4 + 4 + 4. 12 totalt.
Ja, alltså jag trodde att jag hade koll på det här. Men det här var ju verkligen ingen barnlek. Men 12 ben, det tycker jag låter som en bra gissning, Tobbe.
Ding, ding, ding. Vi har en vinnare. Bra jobbat, Tobias. Du kom fram till det korrekta svaret. Det är mycket riktigt 12 ben som vidrör golvet i det här pusslet. Era fyra ben, sängens fyra ben och stolens fyra ben. Superbt resonerat.
Tack så mycket. Ja, den här gåtan hade verkligen många fallgropar. Man fick verkligen tänka till ordentligt.
Ja, jag tunnlade in mig lite på ett spår först, men man måste se hela bilden för att lösa den här gåtan. Ja, tack Aida för en hjärngympa utöver det vanliga.
Ni ska ha stort beröm för ert skarpa tänkande och hur ni noggrant dissekerade gåtan bit för bit. Ni är riktiga förebilder i konsten att resonera logiskt.
Ja, tack snälla Aida. Ja, blev man ju nästan lite röd här av de fina orden. Men ja, wow, vilken tankenöt det här blev.
Ja, och vilket sätt att kickstarta hjärnan på så här i påsktider. Men nu är det dags att gå vidare till dina spännande påskfakta, Aida.
Ja, bra idé. Vad ska vi få lära oss om idag?
Vi hade fakta om påsken förra året också. Men det tror jag att både ni och barnen har glömt, så jag har samlat lite ny spännande fakta i ett utskrivet blad här.
Toppen, Aida. Ja, då ska vi läsa upp den här nya härliga faktan om påsken.
Visste ni att påsken är en av våra äldsta högtider? För länge sedan, långt innan det fanns chokladägg och påskharar, så firade man påsk för att hedra våren och det nya livet som växte fram efter den långa vintern. Kul va? Påsk firas även utav kristna till minne av Jesus död och uppståndelse.
Har ni tänkt på att påsken inträffar på olika dagar varje år? Ibland har vi påsklov redan i mars och ibland får man vänta ända till april. Det beror på att påsk alltid firas den första söndagen efter fullmånen, som kommer på eller efter 21 mars. Ja, det låter lite krångligt va? Men spana mot himlen och ser du fullmånen, då vet du att påsken kan vara nära.
Vet ni varför man målar och äter just ägg på påsken? Jo, för länge sedan så trodde man att ägget var magiskt eftersom en levande kyckling kunde komma ut ur ägget. Ägget blev då en symbol för nytt liv. Och förr i tiden så var det ont om ägg just på vintern, så till påsken så ville man passa på att äta så mycket som möjligt. Gott med ägg, tycker i alla fall jag.
Ja, nu ska vi prata om något annat som är himla viktigt för påsken, nämligen påskharen. Den här lurviga kompisen kommer hoppandes med en korg full av godisägg och gömmer dem i trädgården. Sen får barn ge sig ut på en spännande skattjakt för att leta rätt på äggen. Ja, jag undrar vem som kom på den leken egentligen.
Sist men inte minst så har vi en av påskens roligaste traditioner, att klä ut sig till påskkärring. Med kjol, förkläde och en rolig hatt eller duk på huvudet så går barnen runt och önskar glad påsk till grannar och sina kompisar. Som tack för besöket så kan man ibland få lite gott godis. Men jag har hört att förr i tiden så trodde man att påskkärringar var häxor som flög till Blåkulla på påsken. Usch och läskigt. Tur att påskkärringarna idag är mycket snällare.
Ja, stort tack Aida. Det här var ju superintressant att lära oss mer om påsken igen.
Tack själva. Det är exakt vad jag är till för. Skämt åsido, är ni redo för kvällens sagostund nu?
Ja, vi är så taggade. Vad har vi fått in för önskemål idag?
7-åriga Vilma från Örebro skrev till oss efter avsnittet i tisdags då vi hade fakta om påskön. Vilma skriver att hon vill ha en saga om tre barn som hamnar på ett äventyr på ön och ska leta efter en skatt. Jag skriver ut sagan nu.
Tack ska du ha. Ja, då kör vi igång kvällens saga. Elsa, Oskar och Klara hade alltid älskat äventyr. De bodde i en liten kuststad där de aldrig riktigt kände sig hemma. Det fanns en ständig längtan efter något mer. För något spännande som kunde locka bort dem från småstadens tristess. De var som tre magneter som drogs mot det annorlunda och det mystiska. En mulen dag när regnet hängde tungt i luften så tog de skydd i en gammal grotta som de hade hittat vid kusten. När regnet hade avtagit lite så vågade de sig längre in i grottan. Där var det mörkt och fuktigt och vattnet droppade från taket ner på den sandiga marken. Plötsligt så snubblade Klara över något hårt. Hon böjde sig ner och lyfte upp ett föremål som var gömt i jord och skräp. När hon torkade rent föremålet så visade det sig att det var en solblekt karta täckt av märkliga symboler och slitna veck. Överst på kartan så stod det ett enda ord. Påskön. Nyfikenheten tog över handen och äventyret kunde börja. Elsa, Oskar och Klara samlade mod, packade sina väskor med de viktigaste sakerna och gav sig av mot hamnen där en liten fiskebåt låg och väntade på dem. De visste att de tog en risk, men kartan gav dem ingen ro. Resan var lång och vågorna var höga. Stormar fick den lilla båten att skaka och vännerna hade nära att ge upp flera gånger. Men kartans märkliga tecken lockade dem envist vidare, som ett flimrande sken i den fjärran horisonten. Till slut, efter flera dagar till havs, så dök den grunskande ön upp ur det skummande havet. Enorma stenstatyer, moai, stod utplacerade längs stranden med mystiska ansikten vända ut mot det oändliga havet. Det kändes nästan som att komma till en annan värld. Ön var både skrämmande och vacker på samma gång. De möttes av ett vänligt öfolk som tog emot dem som nyfikna gäster. Öborna berättade historier om sina förfäder, om statyernas betydelse och en uråldrig legend om en hemlig kammare som skulle vara gömt någonstans långt under jorden. Där sägs det att det fanns nedtecknad kunskap som kunde påverka människans framtid. Barnen, som så ofta kände sig missförstådda hemma, kände nu hur de äntligen blev sedda. Öbornas nyfikenhet och vilja att förstå var något helt nytt. För att visa sin tacksamhet så ville barnen hjälpa till och bad därför att få se den där kammaren som legenden talade om. Öborna tvekade först. Kammaren var ju helig och det var bara vissa utvalda som någonsin hade fått sätta sin fot där. Men till slut så såg de något i barnens blick, en sorts ren vilja som fick dem att mjukna. De tog med dem till en plats där en hemlig ingång till underjorden visade sig. Med en blandning av skräck och eufori så klev Elsa, Oskar och Klara ner för den smala, slingrande trappan. Ljuset blev svagare och deras ficklampors sken sköt dansande skuggor mot fuktiga stenväggar. Det luktade från jord och en svag doft av något okänt. Kammaren visade sig vara ett enormt underjordiskt rum där väggar och tak var täckta av inristningar och målningar. Motiven visade människor, fåglar, fiskar och konstiga symboler. Barnen förstod att de hade hittat något väldigt, väldigt gammalt. Något som vittnade om öns historia och kultur. Längs väggarna så vilade föremål som tycktes ha stor betydelse för öborna. Vissa var av trä, andra av sten och vissa av ben. Barnen insåg att deras önskan att hjälpa plötsligt hade tagit dem in till hjärtat av öns själ. De kände en stor ödmjukhet och en spirande respekt. Här inne fanns en visdom de knappt hade kunnat föreställa sig. Djupare in i kammaren så snubblade Oskar över en nedsänkt stenplatta och ljudet från hans fall fick hela grottan att eka. När de tittade närmare så såg de att plattan dolde ingången till en smal korridor. Det var något som drog dem dit. De kunde ju inte gå härifrån utan att få sitt allt. Korridoren öppnade sig in i en mindre kammare där en ensam staty stod blickande ut mot dem med ett litet hål i väggen. Det här var inte en moai. Den här figuren var mindre, vänligare och höll ett leende som värmde hela rummet. Elsa la försiktigt sin hand på statyn och en märklig känsla av lugn sköljde över henne. Då hörde de röster från huvudkammaren. Öborna hade nu börjat undra var de befann sig och ropade på dem. Motvilligt så var de tvungna att gå tillbaka. På vägen ut så berättade öborna om statyn, om Mana, öns beskyddare. Mana var anden som vakade över allt levande på ön och symboliserade gemenskap, hjälpsamhet och omsorg. Det var den ande som alla på ön försökte leva i harmoni med. Barnens besök på Påskön blev inte som de hade trott. Det blev en resa där yttre äventyr förvandlades till inre upptäckter. De insåg att det inte alltid är saker vi kan se och ta på som är de viktigaste i livet. Vänskap, hjälpsamhet och att verkligen försöka förstå varandra kan skapa mirakel långt större än några statyer, kartor eller bortglömda kammare. De tog med sig berättelsen om Mana och sin nyfunna ödmjukhet hem till sin lilla stad. Kanske var det just därifrån den stora förändringen skulle börja. Med tre små bestämda barn som vågade tro på omtanke framför själviska begär och på tillhörighet framför utanförskap. Visserligen så hade de inte hittat en skattkista fylld med guld och juveler, men de bar på en hemlighet som var långt mer värdefull. Hemligheten att det ibland är de minsta äventyren som gör störst skillnad.
Vilken underbart mysig och spännande påsksaga det blev. Tack Vilma för ditt fina bidrag.
Ja, tack till Vilma och tack också till Aida för alla tokigheter och faktan som vi förklarar oss om idag.
Tack själva. Det var mitt egande nöje. Nu önskar jag er alla en riktigt glad påsk. Ha det bra tills nästa gång.
Ha det bra Aida och glad påsk önskar vi på Magiska Godnattsagor till er lyssnare. Sov så gott.
Ja, och för er som är med i Magiska Godnattsagoklubben så kommer det ett exklusivt avsnitt till er imorgon. För er andra så hörs vi på måndag igen. Sov så gott.
Godnatt.